Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Då kör vi igång.
Yes.
Du sitter bra?
Jag sitter bra.
Härligt. Mm. Först så kommer jag ha en liten så här introduktion till dig och sen en liten så här musikjingel typ och sen så börjar vi prata liksom.
Okay.
Mm. Så då säger jag välkommen Peder av Geijerstam.
Tack.
Så himla kul att du ville komma.
Tack för att du får komma.
Jag och Peder, vi har ju jobbat tillsammans på en vårdcentral innan jag bytte och började min ST. Så jag har ju nöjt att få arbeta med dig, vilket har varit väldigt trevligt.
Mm, verkligen. Mm.
Men jag har bjudit hit dig för att du har gjort en väldigt spännande resa som jag vill att du ska berätta om. Ja. Men yes. Först och främst, kan du inte bara presentera dig? Berätta lite vem du är.
Peder Geijerstam. 36 år från Stockholm från början och sen flyttade till Norrköping för att göra min utbildning, min AT. Så.
Just det. Och sen har du valt allmänmedicin.
Ja.
Ja. Men Peder, den frågan jag tror alla lyssnare ställer sig, det är ju, är du släkt med Claes av Geijerstam?
Ja, men visst. Långvägar, vi har aldrig träffats, men någonstans är vi släkt. Mm.
Men Peder, jag tänkte att vi skulle prata om din resa till Gambia.
Mm.
Du har ju gjort det som många av oss andra drömmer om. Att resa iväg och arbeta som läkare i ett annat land. Liksom i ett fattigt land. Göra bra saker utan alla bekvämligheter som vi har här hemma.
Mm.
Lämna den trygga vardagen. Men de flesta av oss gör ju inte det. Vad var det som fick dig att bestämma dig för det här?
Det började med att jag 2006 cyklade till Sydafrika och då träffade jag en kille som heter Jero som jobbade som sjuksköterska på ett sjukhus i östra Gambia.
Ja.
Och som bjöd in oss att tälta hos honom i 2 nätter. Och sen har vi hållit kontakten och då har jag tänkt sen en tid tillbaka att så fort jag får min legitimation så ska jag försöka söka och komma ner och arbeta med honom.
Mm. Alltså du cyklade till... Var skulle du cykla, sa du?
Till Sydafrika.
Från Sverige?
Mm.
Okej, okay. Ja. Ha, och det var 2006. Men yes. När åkte du till Gambia?
Februari till april nu i år.
Mm.
Mm. Jag åkte till Bansang som ligger i östra Gambia.
Mm.
Och Gambia är ett litet land på 2 miljoner invånare. Och den staden tror jag har 20 000 invånare, så en ganska liten ort.
Mm.
Men där finns ett ganska stort sjukhus. Det finns sjukhus i huvudstaden och sen finns det... några till ute på landet. Det här är det största av de andra sjukhusen.
Mm. Mm. Nu kan vi bara prata lite om Gambia. För alla oss med bristande geografiska kunskaper.
Mm.
Du sa att det ligger i Västra Afrika.
Mm. Det ligger inklämt som en exklav i Senegal. Längs med Gambiafloden.
Ja. Men för att få någon slags bild av det landet åker till. Kan du berätta lite om man gör en jämförelse med Sverige till exempel?
Mm. Ja, men visst.
Ja.
Och då, jag tänker på det som är relevant också ur ett sjukvårdsperspektiv som påverkar människors hälsa.
Mm.
Och då är ju, Sverige räknas ju netto till ett av världens 1% rikaste.
Du sa att medellönen i Sverige någonstans 33,5 tusen, 33,7.
Just det.
Mm. Och i Gambia låg det på typ 600 kronor.
Just det. Mm.
Så det är ju... Ja, det är ju extremt verkligen stor skillnad.
Mm, mm,
och mer, vad finns det? Vad är till exempel medellivslängden till exempel? Om man jämför Sverige och Gambia.
Ja, men i Sverige har vi en medellivslängd på ungefär 82 år och i Gambia 62 år.
Mm.
Och man kan tänka sig att det är ganska mycket en stor barnadödlighet som påverkar det. Innan 5 års ålder så har drygt 6% av alla barn i Gambia dött.
Okay.
I Sverige så är det 3 av 1000 födslar som inte lever till 5 år. Ja, och en annan intressant del som tycker jag som är aktuell också, det är klimatpåverkan där vi har ett klimatavtryck på 4,5 ton koldioxid per person och år.
Mm.
Och i Gambia är det 0,3, och det är ju ganska intressant också för det påverkar, det är vi som skapar klimatkrisen.
Mm.
Och de som får betala är ju de fattigaste i världen. Det är människorna i bland annat Gambia.
Mm.
Och det finns ju till exempel på sjukhuset avdelningar bara för malnutrition som inte finns i Sverige. Och som man kan koppla till det också.
Mm. Så gick du till, du hörde av dig till, vad heter han, Gero?
Gero. Mm.
Gero. Mm. Och hej, jag vill jobba hos er. Eller, vad
ja,
gjorde du?
Nej, men vi hade pratat om det ganska länge.
Ja.
Och sen när jag fick min legitimation så tänkte jag att nu kan jag åka ner med en viss, liksom inte vara, ja, man måste ändå ha någon viss nivå av kunskap och erfarenhet.
Mm.
Och då fick jag kontaktuppgifterna till Gambias hälsoministerium som var en Gmail-adress. Jag fick mejla och sen få fylla i ett litet formulär och betala in, jag tror att det var $300 kanske för att kunna få en legitimation i Gambia. Och det tog ett par månader och sen kunde jag åka ner.
Mm. Okej. Okay. Hur förberedde du dig för resan?
Egentligen inte så mycket. Delvis för att jag inte visste vad jag skulle förvänta mig. Det fanns väldigt svårt att få, även från Gero, att få information om exakt vad som väntade. Men jag tittade på lite kunskapskällor. Bland annat så finns det en app från Läkare utan gränser som är väldigt användbar, som har de vanligaste sjukdomarna i lågresursmiljö så.
Mm.
Och hur de kan hanteras också, för det blir helt annorlunda jämfört med i Sverige.
Mm.
När det inte finns så mycket provtagning och inte heller så mycket behandlingsmöjligheter.
Mm.
Mm.
Okej. Okay. Mm. Så hur tog du dig dit?
Jag flög till Banjul som är huvudstaden.
Mm.
Och sen mötte Gero upp mig på flygplatsen och sen åkte vi buss till Bansang.
Okej. Okay. Mm. Mm. Och nu ska vi åka dit tillsammans med dig.
Mm.
Vill du ta en liten paus, Peder?
Ja, men vi dricker lite.
Vi dricker lite kaffe.
Skåla lite.
Ja, vi skålar lite.
Ja, hur går det, tycker du? Funkar det?
Det funkar mycket bra.
Mm.
Men Peder, kan du inte ta med oss nu till Bansang i Gambia? Vad är ditt första intryck när du kommer till Bansang och till sjukhuset?
Mm. Nej, men först kommer jag hem till Gero och han visar mig. Han har förberett ett rum till mig.
Mm.
Där jag kan bo. Och sen åker vi till sjukhuset. Och det som är mest spännande egentligen är att jag har varit där för 13 år sedan. Och sett sjukhuset en gång också. Mm. Men jag minns det som ett väldigt ganska litet sjukhus. Jag minns labbet som han visade då.
Mm.
Och sen är det ungefär som när man minns någonting från barndomen som väldigt litet. Och sen kommer man tillbaka och så är det väldigt stort.
Ja, brukar inte vara tvärtom.
Nej, det är tvärtom. Ja, det är
ja, men det kanske var så för dig.
Det är sant.
Men de hade inte bara byggt ut.
Ja, kanske. Det kan faktiskt vara så också. Men många av husen är gamla kolonial. Det är ett gammalt kolonialbygge från början på 1900-talet.
Ja.
Och många av husen var gamla, så de borde ha funnits där för 13 år sedan också. Mm. Mm.
Okej. Okay. Och hur ser det ut på sjukhuset?
Men det är ett ganska stort sjukhus. Det har ett upptagningsområde på 600 000 människor, så det är större än hela region Östergötland.
Mm.
Och sen har 400 anställda, så ganska stort där också jämfört med Brinnevis 2200.
Jag ser så det är mycket färre än Brinnevis sjukhuset.
Ja, men det är ändå ett stort, det är ändå 400 anställda, så det är ett stort
just det.
Sjukhus att komma till och mycket kollegor och lära känna och så.
Hur många av dem är läkare?
Det är 9 stycken läkare. Och 6 av dem är kubaner. Så det är 3 stycken gambianer. Gambia fick sitt första... de fick sina första egna inhemskt utbildade läkare. Jag tror att det var 10-20 år sedan bara.
Mm.
Så att det är ganska nytt också.
Okej. Okay. Så 9 läkare på ett upptagningsområde på 600 000 patienter.
Mm.
Kan vi sätta det i relation till, om vi tar vår region till exempel?
Ja, men vi har ju då 1800 läkare i region Östergötland på 450 000 människor.
Mm. Oj.
Mm. Och sen finns det några... Det finns ett par till sjukhus i det här upptagningsområdet i Gambia också. Okay. Men det kan inte bli mer än 10 till läkare som mest.
Mm.
Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad.
Mm. Mm. Okej, okay. Så du bodde hos Jero tillsammans med hans familj.
Mm.
Mm. Och hur gick det till när du skulle börja jobba sen? Var det som första dagen som du var där? Ja. Eller?
Nej, men, och Jero bor inne i stan och sjukhuset ligger precis utanför. Så det är 10 minuter gång promenad.
Mm.
Eller som oftast att Jero ville skjutsa mig på sin moped.
Mm.
Mm. Och så kommer vi till sjukhuset vid 8 tiden.
Mm.
Och sen introduceras jag till en av de kubanska läkarna.
Mm.
Som är en internmedicinare. Och hon blir min, ska man säga, min minichef där. Som får delegera var jag ska jobba någonstans och var jag behövs egentligen. Innan dess får jag träffa chefen för sjukhuset också för lite så handskakningar. Och,
Var du nervös första dagen?
Ja, men det är klart. Och egentligen mest för att jag inte visste vad jag skulle få göra. Jag visste inte om jag skulle ställas ensam på, i en operationssal eller om jag skulle få bara svansa efter någon. Så det var det spannet liksom mellan för mycket ansvar och tristess som jag inte visste var jag skulle hamna någonstans.
Ja. Mm. Och var på skalan blir det?
Ja, men ganska bra. Jag tänker att det är liksom en mänsklig... de är människor, jag är människor. Vi hittar varandra och hittar var någonstans jag kan passa in och göra nytta.
Mm.
Så väldigt... På en väldigt bra plats på skalan. Mycket ansvar, tillräckligt mycket ansvar för att lära mig. Men inte mer än att jag kan klara av det.
Mm. Mm. Om jag hade fått gå med dig en dag på Bansang.
Mm.
Vad hade jag fått uppleva? Kan du berätta om en dag?
Ja, nej men, så dagen börjar vid 8. Och eftersom det är så otroligt få läkare så är det väldigt mycket på sjukhuset som är sjuksköterskestyrt. Bland annat hela akutmottagningen finns det inga läkare på. Utan det är 3 sjuksköterskor som sitter dygnet runt och i skift. Och bedömer patienter och lägger in patienter.
Mm.
Så att som läkare på Bansang så börjar man dagen med att ronda avdelningarna. Och det är första gången en läkare träffar patienterna. Så det är liksom läkardagens början. Och måndagar blir alltid lite extra tunga då också därför att det finns inga läkare. Läkarna jobbar inte alls på helgerna förutom på jourtelefon så att säga om det är något akut. Och då rondar vi avdelningen tillsammans oftast jag och, eller i början i alla fall jag och den här kubanska läkaren.
Mm. Så ni är på en medicinavdelning då? Eller på medicinavdelningen?
Ja, precis. Vi är på medicinavdelningen och då finns det en sal för kvinnor och en för män. Det är 16 patienter i varje. Och sen finns det 2-4 sjuksköterskor på plats också. På varje sån. Dels på den manliga och dels på den kvinnliga avdelningen. Och då går vi runt till patienterna tillsammans. Och går igenom journalerna och pratar med patienterna och undersöker. Och journalerna finns i en liten pappersmapp. Så inga datorer. Och då skriver man en kort liksom, handläggningsplan i den här mappen. Mm. Och ofta är det en sjuksköterska som översätter också. Då är det något av de här språken. Och ibland finns det en sjuksköterska på plats som kan precis det språket. Men ganska ofta så kan de det inte. Utan det är liksom, de kan delar av språket tillräckligt för att översätta det viktigaste. Men ganska lite. Så ofta en väldigt sparsmakad anamnes och sen mycket status. och mycket att behandla på prov så att säga och se om det funkar. Och sen 3 dagar i veckan så är medicinmottagningen öppen också i en annan del av sjukhuset. Och då är det patienter som står på kö redan från morgonen och kommer, det finns inga bokningar utan patienterna får komma på kö. Och det är också så att recept kan bara skrivas för 3 månader i taget. Så alla receptförnyelser kommer också till medicinmottagningen på en kö.
Mm.
Så man träffar alltid patienterna vid varje medicinförnyelse också.
Mm.
Och det tar kanske, ja då håller det på till 2-tiden. Och sen åker man hem för lunch helt enkelt vid 2-3 någonting. Och då slutar arbetsdagen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Okej, Så efter 3 var du ledig?
Ja, generellt sett. Och sen förutom de veckor då man är jour på jourtelefonen och då är det 24 timmar om dygnet.
Mm. Okej, men det fick inte du göra kanske?
Jo, jag gjorde det en vecka.
Okej, Hur var det då?
Ja, men det var väldigt, det var kul faktiskt för att det är stimulerande att få utmaningen. Sen är det läskigt för att du har egentligen 600 000 invånare så är du den enda medicinläkaren på plats. Men det är också, det är inte så mycket, det är inte ett sånt motsvarande patienttryck som 600 000 invånare i Sverige. Därför att de flesta har inte råd att ta sig till sjukhus. Och befolkningen är inte så gammal heller att det finns så många sjuka.
Ändå skapar ett ansvar.
Ja, men det är det. Och sen kan man tänka, men sen kan man också tänka att de sjuksköterskorna är enormt luttrade och tar väldigt mycket. Så väldigt sällan som de ringer för något medicinskt på utanför arbetstid. Utan det är i princip bara dödsintyg utanför jourtid. Eller på jourtid.
Okej. Peder, vilka var de vanligaste sjukdomarna du mötte?
Nej, men egentligen 2 huvudkategorier. Det är infektioner, då var det framförallt lunginflammationer och diarréer och ibland komplicerade med en obehandlad HIV och då patienter med ett nedsatt immunförsvar. Och sen var det kroniska sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, hjärtsvikt och även leversvikt på grund av ganska utbredd hepatit infektioner. Och sen fanns det också på sjukhuset fanns en avdelning som vi inte har i Sverige. Det är undernäring, malnutritionsavdelning för på barn, en del av barnavdelningen. Och det finns ju inte ens i Sverige nu som en egen avdelning. Så.
Och sen hade ni en hel avdelning för TB, eller hur?
Ja, men precis. TB är också en egen avdelning. Och det har vi inte heller i Sverige längre.
Nej, det skulle vara ganska tom, den avdelningen.
Ja.
Ja, någon elefantskötare från Kolmården typ.
Ja.
Nej, men det är väl i och för sig lite vanligare nu för tiden
ja,
med TB i Sverige.
Faktiskt.
Det är sant. Kan du berätta om några patientfall som du tar med dig som du minns?
Ja, nej, men det var ett fall som var lite intressant ur också en koppling till hur vi jobbar i Sverige. Var en, jag tror att han var 12 år kanske, en pojke, frisk i övrigt, men som hade sökt ett halvår för variga upphostningar och blod. Och lite subfebrilitet och ett ganska fult infiltrat i ena lungan som nästan fyllde upp hela lungan. Och där man hade försökt med, provmässigt finns det inte så mycket att tillgå, så det man kunde ta var TB och HIV såklart för att utesluta det. Och sen HB och sen finns det urinstickor, glukos, så, men det finns inget CRP, det finns inte odling heller för bakterier och svamp. Så då har man skjutit lite från höften med olika antibiotikum och antimykotiska preparat. Men han har inte blivit bättre. Och då tänkte jag, då hade jag nattjour en kväll och träffade honom, och då bad jag en av labbkillarna att gramfärga ett av hans sputum. Och så satt jag och tittade lite i mikroskop för att se om jag kunde vad som syntes, för det var ingen som hade prövat att göra det. Och då tyckte jag ändå det var tydliga hyfer och budding och bakterier, och också tyckte jag en del parasiter. Och då tänkte jag att det fanns ingen mikrobiolog där som kunde diagnostisera och berätta vad det var för agens. Så då tänkte jag att jag kunde skicka det till en vän i Sverige som är infektionsläkare, som kunde höra med någon på labb. Men då visade det sig att den personen på labb som man hörde med ville inte uttala sig, för att bilderna inte var tillräckligt perfekta, och hon hade ju inte tagit provet och visste inte hur det var taget.
Du menar din kontakt i Sverige?
Ja, precis. Och då var det liksom den här skillnaden mellan att ha att vara helt den här perfektionismen som vi har i Sverige när vi jobbar, där vi är mest rädda för att göra fel ganska ofta, snarare än att försöka göra så mycket rätt som möjligt. Medan i Gambia så måste man ju tvunget tänka att vi gör så mycket vi kan, och sen prövar vi med den behandling som är mest sannolik att fungera och ser hur det går. Så då, det gick inte. Och det, jag vet fortfarande inte vad det var för agens där, utan vi fick fortsätta skjuta från höften med fler olika preparat. Så.
Ja, men det är jätteintressant. Det du säger, det är verkligen, det kan jag känna igen hos mig själv ibland, att man har med sån här rädslan att göra fel. Liksom. Och det blir ganska absurt i en sån situation.
Ja, för det blir inte bättre för patienten.
Nej. Hur gick det för pojken då?
Han har fortfarande samma besvär. Han fick till slut åka på en datortomografi i Banjul i huvudstaden. Han har fått göra den, och man tror att det kanske är tumör egentligen. Men det verkar väldigt osannolikt, tycker jag, med 1,5 år med blodiga och kvariga upphostningar. Och han har dessutom snarast gått upp något kilo i vikt med det här. Och det talar väl emot att det skulle vara en sån progressiv sjukdom. Så jag tänker antingen fortfarande något infektiöst eller kanske något inflammatoriskt.
Okej.
Men nu har jag fått röntgenbilderna, och då tänkte jag kanske försöka hitta någon röntgenläkare här som vågar titta på dem och tolka.
Några fler fall som du minns?
Jag ska ta de här allra sorgligaste kanske. Det blir väldigt...
Jo, men ta det.
Ja, nej, men ett fall som lite poängterar skillnaden också i våra livssituationer var en 13-årig pojke som kom in tidigare frisk, men som hade grävt i ett sandtag som rasat och kom in med inre blödningar och var död när han kom in. Så min enda uppgift blev att skriva ett dödsintyg. Men det som
Vad hade han gjort i sandtaget? Hade han varit där och arbetat alltså?
Ja, men precis. Det finns ett sandtag utanför Bansang där man kan gräva sand helt enkelt till byggen och så.
Till att göra betong och sådär.
Ja, precis. Och då får de tjäna pengar till familjen helt enkelt. Så han fick 10 kronor för dagsjobbet där. Eller skulle ha fått. Och han var inte heller den första som hade dött där, utan det hade varit flera dödsfall tidigare. Och samtidigt är sandtaget också känt hos turister för fågelskådning av en rödstrupiga biätare som är en vacker fågel. Så att den här platsen är liksom på för oss som vi åker dit som turister, så skulle det vara en vacker plats för att titta på fåglar.
Mm.
Medan det för lokalbefolkningen kan vara en plats för levebröd, men också för där man kan dö i unga år.
Hur var det att ta emot den här pojken då och skriva dödsbevis? Det låter ju fruktansvärt tungt.
Som ja,
ändå ganska nybakad läkare,
ja,
som kommer från Sverige.
Mm. Jo, men det var det ju. Och framförallt att när det är så ett så onödigt dödsfall, att det är något som skulle kunna förebyggas och som inte hade behövt hända.
Mm.
Sen var ju inte jag den som behövde träffa anhöriga, eftersom jag inte kunde språket.
Mm.
Så den tuffa uppgiften fick ju sjuksköterskorna. Samtidigt kunde jag reflektera över hur anhöriga tog det på ett helt annat sätt än här i Sverige. Och jag tänker att det har att göra med att man har den närheten till döden också, acceptansen på något sätt kring att livet inte är oändligt. Och att man inte är rädd för döden på samma sätt. Utan man ser döden som en del av livet också. Även om det såklart var jättetufft för dem också.
Mm. Du som enda europé på sjukhuset, blev du annorlunda bemött än de andra läkarna?
Jo, men det är svårt att veta.
Förlåt.
Ska vi ta om det? Ja, jag vet.
Åh, gud. Ja. Det är så fnissgrej.
Mm. Ja,
nej, bra. Men kör ditt svar bara. Jag behöver inte säga min fråga igen. Du kommer bara skratta.
Nej, men tror jag. Och det är svårt att veta själv egentligen, eftersom jag inte kan sätta mig i någon annans skor. Men jag fick berätta för mig redan efter ett par dagar att plötsligt så var tillströmningen till sjukhuset betydligt större än innan jag kom. Därför att väldigt många patienter ville ha en second opinion och bedömning av den europeiska läkaren som nu var på besök. Och där fanns det till och med då någon typ av outtalad gradering liksom gentemot kubanerna också. Kubanerna har jobbat där väldigt länge egentligen, och det är en del av Kubas utrikespolitik egentligen, och kanske bidragspolitik, så att de har en väldigt hög läkartäthet i Kuba, bland den högsta i världen.
Mm.
Och skickar väldigt mycket läkare utomlands då för att jobba till utvecklingsländer.
Mm.
Men de har hunnit få sig ett rykte ändå om att vara lite mer lite snabba och lite kanske de gör ett snabbt jobb och effektivt, men patienterna kanske inte alltid kände sig helt lyssnade på så.
Mm.
Men sen tänker jag också att det absolut kan bottna i någon typ av fördom om att så länge man kommer från Europa så har man bättre kunskap. För jag menar, den internmedicinspecialist som jag jobbade med, hon hade ju 7 års erfarenhet som internspecialist från Kuba.
Mm.
Och ändå så kunde det nog vara så att jag fick ett annat, blev bemött som mer kunnig ibland, åtminstone av patienterna. Och det kan ju bli väldigt fel.
Mm. Hur var det att komma hem till Sverige?
Nej, men det gick förvånansvärt bra tycker jag. Sen har jag lite, jag tror att det svåraste egentligen är administrationen. Efter att han får jobbat så mycket kliniskt, så är det är så roligt att kunna ägna hela arbetsdagen åt att träffa patienter.
Mm.
Och nästan ingenting åt att skriva och bokföra och hålla ryggen fri, utan att fokusera på kliniska bedömningar.
Mm.
Så det som nog var mest frustrerande i början var administrationen. Men då är det bra att man är lite nörd också, så att man får en viss njutning av att göra perfekta journalanteckningar. Mm.
Är Peder innan Gambia något annorlunda från Peder efter Gambia?
Nej, jag tror inte det. Men lite en kunskap, en erfarenhet rikare.
Ja.
Nej, så. Jag skulle gärna åka tillbaka.
Mm. Mm. Har det här sjukhuset i Bansang behov av att flera läkare kommer,
ja, men
och erbjuder sina tjänster?
Absolut, de skulle bli jätteglada. Och det är ju lätt då, och som sagt, man kan ansöka om en legitimation hos myndigheten. Och sen kan man åka ner och egentligen blir de glada om man är där en månad eller är där ett halvår eller två år.
Tycker du att allmän medicin är en bra grund för att komma ut och arbeta i världen och göra nytta på andra håll än i Sverige?
Mm. Men jag tycker ändå det, därför att vi kan ju nästan allt.
Mm.
Det där är lite konstigt.
Nej, jag tycker det låter jättebra. Jag håller helt med.
Men jag tänker det därför att vi kan ju väldigt mycket, vi är väldigt breda. Men sen tänker jag att Läkare utan gränser kanske det är rätt plats och rätt sammanhang. Jag tänker att Läkare utan gränser kanske oftare åker till mer akuta situationer där kirurgi och anestesi är viktigare. Men sen finns det till exempel Läkarbanken som inte åker till specifika så att säga, krissituationer. Och där tror jag att vi kan komma bra till nytta. Jag tyckte att det var väldigt... jag kände mig att jag kunde bidra också i Bansang och inte bara lära mig. Så det är viktigt.
Men Peder, jag tycker vi har nått i mål. Tycker inte du det?
Absolut.
Är det något mer du vill lägga till?
Nej, men att det framförallt är fantastiskt trevligt att åka ut och träffa människor. Det är det som är det viktigaste.
Men tack Peder för att du åkte buss 119 hem till mig. Jättekul att ha dig här.
Tack för att jag fick komma.
Det var allt för den här gången. Hejdå! Hejdå Peder!
Hejdå!
Ja, oh, super!
Sen reaktionsmånga. Visst inte att jag var med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.